men hörni, varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls Extra. Jag måste börja med att det känns skitkonstigt att välkomna Jonta Lindqvist till extra avsnitten. Du är ju alltid med NHL Puls men har inte gästat under de här slutspelspoddarna.
Nej.
Så hallå?
Men du kände av dem att svenska folket behöver lite mer av mig. Tycker du att jag behöver ursäkt?
Exakt, du har synts för lite i Viaplay Studio och hört för sällan i Hockeypuls.
Exakt.
Jaha, hur mår du då? Vem är du? Vill du säga något om dig själv?
Nej, jag mår bra.
Okay.
Och jag är den jag vill vara.
Ja, vad filosofiskt.
Vi ska alltid söka den vägen som vi själva vill staka ut i livet.
Och vem har sagt det? Jag antar att det inte är du.
Nej, jag hittar på det nu. Det lät,
det tror jag absolut inte.
Det lät, visst lät japanskt.
Ja, asiatiskt. Östasiatiskt i alla fall. Du, vi har varit på plats i Hägglunds Arena för den femte finalmatchen mellan Bodø och Djurgården. Jag gillar att du norrländsk är bekräftelsen där.
Ja, det är väl lika bra. Jag är från Övik, så att någon kommer
som sig bör på något sätt.
Jag blir irriterad här.
Ja. Djurgården vinner här. Har nu reducerat matchserien till 3-2 efter att ha tagit den här fighten med 6-4 blir det till slut, va? Efter mål i öppen kasse. Ska vi börja med att prata om Modos första 40 minuter som kanske är deras sämsta i hela finalserien. Alltså, hur många individuella misstag kunde vi räkna efter två perioder egentligen?
Ja, men, jag tänkte på det här innan. Alltså, det här, jag har inga siffror för det här. Det är en anekdotisk bevisföring, en magkänsla. Men det känns som att vad jag upplevt, man har bevakat x antal finalserier där det har kunnat avgöras. Att när ett lag har 3-1 och kan avgöra på hemmaplan så känns det som att de aldrig gör det. Att det blir för mycket. Och det här är ju en väldigt grund och platt analys när man börjar prata om nerver och sådana där saker. Men tror vi inte att det är det då?
Jo, alltså
att liksom ögonblicket blev lite för stort. Och Djurgården gör det otroligt bra, tycker jag. Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att de är spelmässigt bättre, men de gör det väldigt bra. De tar vara på sina lägen och jag tycker Djurgården sätter förutsättningen gör en väldigt bra bortamatch.
Jag håller med. Sen när man pratar med egentligen alla i Modolägret, oavsett om det är sportchefen Henrik Radin, Mattias Kalin, huvudtränare eller spelarna, de säger att de greppade klubborna alldeles för hårt första perioden och även in i andra. Att det kanske var lite nervositet som smögs in. Och sen måste jag säga att jag tycker att Krister Sekulevskis, visst nu är det något friläge och så vidare, men han har väl inte en toppen kväll heller. Alltså han räddar ju inte någon period åt dem heller. Och det kanske man inte ska förvänta sig, men med tanke på hur bra han har varit tidigare, han har ju varit egentligen en vägg under hela slutspelet, så känner man att okej, han hade inte sin bästa kväll direkt.
Nej, det hade han väl kanske inte, men jag tror inte att, jag skulle inte säga att det är där det faller. Jag tycker att Modo kom ändå ut med en helt okej energi och började ganska bra. Och sedan att framförallt den andra perioden är inte så värst bra. Så att, nej, det stämmer. Men jag skulle titta på andra ställen än honom först, ja. Om jag ska hitta problemen för hemmalaget den här matchen.
Okej, då tycker jag att vi släpper in Mattias Green, huvudtränare. Han bjuder på sin matchanalys. Den lyder så här.
Jag tycker vi kom ut bra de första 4-5 minuterna. Sen tycker jag, frysat is är kanske fel ord, men lite åt det hållet. Börjar liksom tappa momentum och börjar skicka puckar till varandra. Och då har det varit liksom mycket tokiga saker. Tycker vi ändå repa mod sista 5-6 minuterna i första och börja liksom komma igång igen och komma in i matchen. Men 10 minuter ungefär är ju alldeles för dåligt. Tycker större delen av andra perioden är för dålig. Otajmat, vi tappar mycket puckar, förlorar mycket kamper, klubbdueller. Ger bort ett x antal mål, individuella misstag. Första 4 målen är egentligen oss själva att skylla. Och det är klart, då bäddar man inte jättebra för sig själv inför sista. Sen får vi naturligtvis en 5-2 hyfsat tid mot oss. Och därifrån var väl någonstans som att ja, nu är det mörkt. Och då började vi gas igång och började sätta press och lite desperation och hela den biten. Och vi får ju gung på dem, gör ju 3-5 och även 4-5, ganska schysst på det i matchen. Men tyvärr så lyckas vi inte hitta 5-5. Och så blev det 6-4 då, eller 4-6 i tom kasse. Men fakta kvarstår ju. Svårt att vinna hockeymatch om man ska bjuda på 4 mål.
Men de sakerna som brister och individuella misstag i första 40 minuterna, kan du försöka förklara det?
Nej, men alltså, vi går inte in ordentligt. Vi måste ju bli mer liksom, rejäl och förstå innebörden av att förlora en puckduell. Det är ju det. Många av dem som, det är där de gör målen. Vi förlorar ju för fan skiten. Det är oförsvarbart. Så det är ju det som grusar hela kvällen.
Crosscheckingen på OP från Hammarlund, hur ser du på den?
Vi påtalade att vi tyckte en crosschecking. Domarna bedömer som en hög klubba. Och visst, det är väl en hög klubba också naturligtvis. Och de bedömer som en hög klubba, då får de inte ringa på den tydligen. Ja, naturligtvis så lär de inte ha sett situationen jättebra eftersom det är en klockren crosschecking. Men de såg att någonting åkte på ansiktet. Så ja, det var väl där vi landade.
Hammarlund såg själv att han var helt inställd på att det skulle bli 5 minuter på matchstraff. Tycker du också att det borde varit det?
Ja, men så är det ju. Men en crosschecking rakt i ansiktet, det är klart som fasingen att det är mer än 2 minuter. Det tror jag vi alla förstår. Men uppenbarligen så såg inte de där 4 att det var en crosschecking, utan de chansade på en hög klubba. Och de chansade fel.
Tror du den landar på disciplinens bord, det där ärendet?
Nej, det är ingenting jag liksom lägger någon energi på, utan det får de som har den rollen liksom, ja, gör någonting åt.
Går det ändå ta med sig någonting från den moralen ändå visar upp i tredje perioden?
Absolut. Men det var ju 10 minuter det. Och det är lite väl klent. Vi måste liksom brösta upp och så kasta lös och hålla vår struktur. Förstå innebörden av att förlora slash vinna en kamp. En bra duell. Det är där det bottnar.
Det verkar som att ni bänkar Brickley i tredje. Eller var det någon skada som störde honom?
Det var väl en bra fråga. Passa på det.
Men du tyckte inte han var tillräckligt bra för att spela i den sista perioden, eller?
Nej, jag sköt forward, så jag har ingen aning.
Målvaktsbytet då?
Ja, nej, men det, självklart så hade inte Christer sin bästa kväll. Vi kände att vi ville naturligtvis göra något och liksom försöka få en ny start på något vänster. Och även naturligtvis att han får vila lite också. Så det var liksom 2 olika tankar där. Ett, kanske vila lite och få någon slags ny start och lite energi och ja, få lite liv i match.
Läskigt trots det given på fredag?
Nej, det är bara onsdag, så vi får suga på den till på fredag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volts skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Alltså, det finns ju väldigt mycket att ta på, tycker jag, från den här intervjun med Mattias Kalin. Och jag tycker att vi börjar med bänkningen av Darren Brickley i tredje perioden. För det är det ju faktiskt. Han var inte speciellt vass i den här fighten. Nu känns det som att jag sågar varenda Modospelare här faktiskt. Men han gör ju ett misstag som leder till Djurgårdens andra mål. Liam Ögren mellan benen. För övrigt Liam Ögren. Alltså, hur bra har inte han varit i det här slutspelet? Marcus Kryger MVP. Men bland forwards så är han 2, tycker jag.
Ja, alltså jag har tänkt på det med Liam Ögren. Man tittar på honom. Och det som står ut för mig, i och med att jag jobbar med det här, så tänker man alltid NHL-baner. Och för mig är han en spelare som nästan garanterat kommer att ha en bra NHL-karriär. För att han, jag vet inte om den offensiva uppsidan finns där för att bli en stjärna på den här nivån. Men
han har en väldigt bra skott, ska vi säga.
Ja, men jag tänker, den spelaren jag tänker på är Jakob Silfverberg. Också en annan spelare med ett väldigt bra skott som var en offensiv stjärna i Sverige. Och såklart av större mått mätt än Liam Ögren, i och med att Silfverberg var den bästa spelaren i Sverige när han drog över.
Visst har han fortfarande målrekordet i ett slutspel? Han gjorde väl 12?
Ja, han slog Daniel Alfredssons rekord från lockout-året. Bara det är ju ganska...
Nej, men vänta. Tog Axel Holmström det? Han kan ha gjort... Nu vill jag inte svära på det. Det är mycket killgissningar. Man
det
är
kan
toppen
vi släppa
i alla fall.
Poängen vill göra att om du tänker, om du jämför med spelare som Jakob Silfverberg, var en stjärna och allt det där, bra skott. Den där riktiga X-faktorn för att bli en offensiv stjärna NHL kom aldrig. Nu har Jakob Silfverberg gjort mycket mål och pengar, så det är inte att han har varit bara en gnuggare, men i Silverberg så fanns det förmågan att anpassa sig och bli en väldigt bra defensiv spelare. Han har spelat mycket boxplay, mycket mot motståndarnas bästa. Och när jag ser Jamie Ögren så tycker jag att jag ser en spelare som har den fysiska förmågan, han har spelförståelsen och arbetskapaciteten och allt det som krävs för att hitta en roll.
Har du sett honom utan utrustningen?
Ja.
Alltså det är ett fysiskt praktexempel för att vara 18-19 år.
Exemplar som jag till och med kan säga att han är.
Det kan man inte göra.
Praktexemplar.
Men, ja, men alltså, vi har sagt i podden tidigare när jag och Svensson har suttit och snackat om Liam Ögren att det skulle inte vara konstigt om man har 10-15 år där borta i en tredje, fjärde kedja.
Ja, och med honom kan det slå åt båda hållen. Jag tror att taket för honom är att kanske vara en spelare för två toppkedjor som gör 50-60 poäng kanske. Kanske till och med mer. Jag vet inte om han kommer att driva en kedja på egen hand på den nivån. Men om inte det blir så kommer han att hitta ett sätt att vara användbar i NHL-lägen i hierarkin. För att, och det kanske låter som en liten, inte dismen, men det är en väldigt stor komplimang för att vi ser många spelare som kommer upp och har talangen och om inte, men inte har någonting att falla tillbaka på, och då funkar det inte alls att få spela världens bästa liga, vilket ju alla i slutändan vill.
Exakt. Vi hör också Kalin i intervjun avböja från att kommentera om vad han tycker om Edvin Hammarlunds crosschecking på Oskar Pettersson, om den ska hamna på disciplinnämndens bord, ska jag säga, för att han är ju väldigt tydlig med att han tycker att det ska vara en femma och att han är förvånad att det inte blir det. Och det kunde väl jag också känna på pressläktaren där, men när jag har hört huvuddomaren Kristoffer Folkstrand förklara beslutet så är det som så att de får inte titta upp på jumbotronen för att ta om beslutet, och ute på isen så har han en tvåa för high stick, för det är det han ser, och ingen annan av hans domarkollegor uppfattar situationen på ett annat sätt, så det sätter dem i en viss sits, så det är det beslutet de måste ta också.
Ja, och den här diskussionen kom ju på pressläktaren, och jag sa exakt det här, att de kan inte göra någonting annat här, de kan inte döma en femma bara för att de hör att folk buar. Så jag vill faktiskt i det här tillfället ge domarteamet väldigt mycket cred att de står på så här och inte liksom fegar ur och går ifrån det de ska göra, vilket är att gå på vad de har sett på isen
för efter,
och döma en femma som man kan videogranska som en gardering, för så är inte regeln menad att tolka. Börjar domarna öppna upp den dörren, då kommer de att ta en massa femmer för att gardera, och då får vi en massa avbrott och hej och hå. Så att där ska domarna ha väldigt mycket cred.
Och vi ska säga det också att i efterhand så erkänner de ju att hade de fått se videobilderna i slow motion som vevades på jumbotronen och så vidare, då hade de tagit en femma för crosschecking, och då hade det också blivit så att Edvin Hammarlund inte hade spelat vidare den här matchen.
Så är det, och det var en miss. Men det händer, och det är det här som jag var inne på lite grann i all puls, men jag tänker på det mer för att det har ju varit mycket snack om domardiskussionen här i Sverige de senaste åren. Är det för mycket prat om domarna och sådär? Och det upplever jag också när jag pratar med folk. Jag menar, i och med att man är från Övik så är det ju många som pratar hockey och det är ofta domarna kommer tillbaka på. Och det jag säger hela tiden är att man måste justera förväntningarna. Det här är hockeyallsvenskan. Domarna är inte perfekta. Alltså du kan kolla, jag tänkte på det. Jag kan ta den jämförelsen med Pontus Näsén, som jag satt och pratade med en bekant här, att det här är han är en exceptionell passningsspelare. Återigen, om jag säger jobbar med NHL, han slår passningar på NHL-nivå. Men han saknar...
Alltså jag blir så glad när du säger det. Ja. För att under de två säsongerna han har varit i Modo så har jag lanserat honom som Hockeyallsvenskans bästa passningsläggare. Och det känns inte som att någon har hållit med mig. Så här upplever jag att du backar upp mig lite grann.
Jag skulle säga att han brister lite grann i spelsinne.
Ja, ibland faktiskt.
Och så det är det som håller tillbaka honom som playmaker. Att han ibland tar fel beslut. Men just själva utförandet i passningarna är helt enastående. Och blicken för passningar. Men sedan som sagt, han gör ju... Jag menar, jag är den största passningsvurmen som finns. Men han är en spelare som inte skjuter. Han väljer att passa på ett själviskt sätt. Att han söker en avgörande passning som är snygg istället för att skjuta på ett sätt som skapar en andra våg och jobba vidare på. Jag brukar komma att prata med Henrik Sedin om det här, som är den kanske största passförsspelaren i hela världshistorien, i alla fall i svensk hockeyhistoria. Och han sa alltid att i powerplay är det så viktigt att få ett skott att jobba ifrån. Och det är det jag tycker att Näsén kan brista i. Att han väljer aldrig det skottet som man kan få retur på, få lite kaos och därifrån jobba, för det är väldigt svårt att passa sina boxar.
Dessutom så blir det väldigt lättläst för Djurgårdens box också, eftersom att det aldrig blir ett hot från vänstersidan.
Så är det. Och sen har han ju uppenbarligen också vissa brister i det defensiva spelet. Och det jag vill komma till med det här är att hade Näsén kanske varit lite bättre beslutsfattning, framförallt hade han varit lite bättre defensivt och fysiskt, då hade han spelat i en betydligt högre liga än så här. Förmodligen högre än SHL också. För att han är så bra på att passa. Men han är inte bättre på de momenten. Därför spelar han i Hockeyallsvenskan. Och så är det med alla de här spelarna. De har alla brister. Förutom typen Marcus Kryger. Marcus Kryger är en väldigt bra spelare som hade kunnat spela på en mycket högre nivå. Men väljer vill bara hemma i Stockholm. Det är kanske någon av de här unga killarna också skulle kunna spela högre. Men du förstår min poäng. Och det är det här man måste komma ihåg med domarna. De är hockeyallsvenska domare. Domare på den allra högsta nivån kommer att ha misstag. Om du kollar på ett OS, du kollar på NHL-slutspel där de bästa domarna i världen finns, kommer domarna ha misstag. Och på den här nivån kommer de absolut göra misstag. Och folk måste förstå att det händer. Varenda match. Det kommer att hända varenda match. Det jämnar ut sig över tid. Men det kommer att hända varenda match. Och någonstans måste man bara acceptera det och gå vidare. Och där har folk så svårt att... Det är helt orimligt att folk bara tror att domarna ska vara perfekta. Jag kan inte förstå det. Det är så frustrerande.
Ja, men jag tror det är så här att när man sitter där på läktaren och adrenalinet sprutar åt alla håll och man inser att vid en vinst här i finalserien, då är det SHL som gäller till hösten. Det är 45 miljoner in på kontot. Det är en helt annan ekonomisk stabilitet. Och man har ju uppnått det stora målet. Och visst, jag förstår det du säger där med att man jämför med spelarmisstagen. Men de kanske inte leder till samma fatala konsekvenser som typ en femma som missas kan göra. För här är det
kan du fråga Brickley om.
Ja, absolut. Ja, det leder ju direkt till Djurgårdens andra balja, absolut. Men en femma i det läget för Modo, med tanke på att de var på gång, och det är bara ett mål som skiljer där i slutet. Mm. Det kan ju faktiskt ha gjort att de tar den här matchen över tid.
Jo, men min poäng är så här, att min poäng är inte att folk inte ska bua åt domslut. Det är kanon. Jag älskar när enögda hemmapubliker. Så ska det vara. Och man ska allt man kan för att påverka domarna. Men någonstans menar jag diskussionen när adrenalin har lagt sig. Att jag upplever att när jag tror aldrig jag hört en människa, knappt en människa i Sverige, uttrycka förståelse för att domare gör misstag och att de alltid kommer att göra det.
Det är väldigt få. Men är det inte precis som det du och jag pratade om i NHL Puls häromdagen? Mm. Att det är hockey en sån abstrakt och svår sport att förstå sig på ibland.
Ja.
Alltså rent taktiskt och spelfilosofiskt. Att man hela tiden landar på de här enkla ämnena som man kan ta på. Och då är domarna det givna samtalsämnet varje gång. Att man går dit. Alltså om man sitter på fikarasten till exempel och ska snacka om gårdagens match. Ja, Modos eller Djurgårdens uppspel eller varför de inte vinklade om powerplay vid ett visst tillfälle. Kanske för svårt att diskutera med alla.
Ja,
går man till de stora missarna och då är det kanske domarna som kommer där.
Så är det alltid i livet. Det är som om man ska prata om vad, du kan inte prata om politik, du kan ta så här klimatfrågan. Hur svårt kan folk...
Är det omöjligt att ha på en fikarast på industrin?
Jo, men det, jag menar, det är ju ingen som orkar sättas in i liksom koldioxidutsläpp. Så då sitter man och bråkar ifall Greta Thunberg ska gå i skolan eller inte.
Ja, det är ju det bästa
för det är
exemplet.
Väldigt enkelt. Det är ett symbolvärde.
Exakt.
Och det, så, jag förstår det på ett sätt, men det blir ju väldigt platt. Nu kommer det in flygande och Svensson fixat riktiga sura S.
Ja.
Så här, kontext för lyssnare. Det som händer nu är att Johan Svensson kommer med ett stort leende på läpparna och en påse sura S.
Varsågod.
Jag fick ju uppdrag att köpa det här på Torshallen kanonställe. Nej, jag har inte sura S.
Han äter inte godis.
Nej. Men alltså, det är ingen så här hälsogrej. Jag äter mycket skit. Men godis för mig är liksom som sötad plast. Jag fattar inte grejen. Det är så här. Men i vilket fall, det fanns inte på Torshallen. Jag köpte andra godisar. Mm. Och Adam blev väldigt besviken. Svensson var glad och tacksam. Jag köpte hans Citrus Fisherman Friends. Han är välartad, ung man.
Inte jag alltså?
Nej, du var riktigt sur. Jag köpte tre olika påsar för att någon skulle duga. Och alla var fel.
Vi ska också säga att jag och Svensson under de åren vi har jobbat tillsammans på Expressen. Varenda hockeymatch vi är på, då är det minst ett sura S förpackning, ofta två, och Fisherman Friends citron. Så vi vill ju inte svika den här traditionen. Så därför blev jag ju besviken först och främst på mig själv när jag missade att köpa sura S. Och då när jag såg att du hade tre olika Malaco, eller Malaco, vad heter märket?
Malaco.
Nej, just det, äter inte godis.
Ja.
Då suckade jag lite högt. Och jag ber om ursäkt för det.
Mm. Och framförallt ska jag be ursäkt till de trevliga damerna på Torshallen. För eftersom jag äter godis så hade jag ingen aning som var så likvärdig. Så jag frågade ju...
Många trevliga damer där. Du som handlar där ofta.
Jo, men absolut. Det är en trevlig liten butik. Du är väldigt mycket klar för Torshallen.
Ja, hör du, jag tror att alla har förstått din domars synpunkt här. Och jag köper den helt och hållet. Jag är ganska less på den här debatten överhuvudtaget. Alltså, vi har pratat alldeles för mycket om det. Hockeypuls Extra. Vi har gjort det NHL Puls också.
Ja, så kör en intervju nu.
Ja, det ironiska är att vi ska höra Oskar Pettersson och Edvin Hammarlund prata om den crosscheckingen.
Kanon.
Så se om man får köra en swipe här. Vi hör Oskar Pettersson först och Stefan Edvin Hammarlund som vår kollega Svante Störingar träffade.
Nej, men vi börjar ju alldeles för dåligt de första två perioderna. Det är ju i alla fall sådana fall tredje perioden vi kan ta med oss ner på Hovet.
Det är en del individuella misstag, var det nervositet det handlade om, eller hur ser du på det?
Ja, det vet jag inte, men det är väl någon anspänning, så är det. Det är mycket som står på spel, men ja, vi måste ju ut och göra det bättre än så här om vi ska ha en chans att kliva upp.
Stora snacksen efteråt, Emil Eden Hammarlunds crosschecken i ditt ansikte. Vad tänker du om den situationen som inte renderar ett matchstraff utan en två minutare?
Ja, det får domarna stå för. Det, jag kan inte göra så mycket än att ja, skaka av mig och gå vidare. Det står väl 1-1 mellan oss nu då.
Tycker du att det borde bli ett matchstraff?
Nej, jag tycker ingenting. Det får stå för dem.
Hur mår käften?
Ja, den mår bra.
Inga tänder eller sånt?
Ja, en halvlös.
Efter ett gäng målsnåla affärer och två sista var det målrikare. Hur kommer det sig?
Ja, säg det. Det kanske är någon islossning av något slag, men det är... Ja. Vi bjuder i alla fall på de tre första idag. Vi har ju några slarv där, så att det, ja, får vi bort dem och så då tror jag att vi kommer ha i alla fall minst en bakåt och då har vi bra chans att vinna matcherna om vi kan hålla tätt.
Känns det laget då, så här sen ni skaffar matchbollar i Stockholm?
Nej, det har ju varit hur bra som helst. Det är ju det vi jobbar för och nu ska vi jobba för att slå in sista spiken. Så att det är bara positivt.
Är ni tagna av allvaret här tycker du idag?
Ja, det vet jag inte riktigt vad jag kan säga, men det är som vilken match som helst, det är så vi måste tänka. Än vad som händer efter och bla bla bla, så måste vi ta en match i tag och varje minut och varje sekund som är där ute och varje byte, så att det är bara att dunga på.
Mattias Kalin var ju rätt ilsken där i ett powerbreak i andra perioden, vad sa han till er?
Nej, men att vi måste steppa upp. Det såg ju inte så bra ut, vi är långsamma i situationerna och då ser det lite slarvigare ut än vad det brukar kunna göra. Samtidigt nere på Hovet och här hemma, de två matcher som var innan, så har vi ju åskridskor och hjälpt varann. Och nu gjorde vi inte det idag de första två perioderna, så då ser det ut som det gör.
Säger de trycket vid 4-5 målet där här inne? Hela sittplats ställdes upp också.
Ja, men det är underbart. Vi vet ju att Öviksborna är på G, så att det är bara att vi avgör det här nere i Stockholm nu, så får vi fira när vi kommer hem istället.
Det visar sig vara snarare bortaplansfördel än hemmaplansfördel hittills.
Ja, exakt. Så att, nej, men det vet jag. Det är ju, absolut, vi hade ju velat göra idag hemma med fansen, men nu vart det som det vart och nu får vi åka ner och göra tysta där nere istället.
Har du noterat att Johan Garpelöv buas ut varje gång han hamnar på gymtronen?
Ja, jag sa det, men det, ja, det är bra. Det får stå för dem.
Yes. Hur upplevde du det match?
Ja. Jag tycker det är bra. Försöker spela enkelt. Vilket mål, det är kul. Så nej, bra match.
Vad sa du om det målet?
Jag fick mycket is och mycket tid. Så det var bara att sikta in sig och bra jobb framför mål också. Så det var ganska mycket att skjuta på.
Hur var det att komma ut här? Fullsatt hall?
Ja, det är kul. Det är bra stämning här uppe. Riktigt bra.
Tror du Garpen tycker det?
Ja, det tror jag nog.
Uppfattar ni det liksom, att de buar så fort han visades på?
Ja, det vet jag om. Det är ganska tydligt.
Men det var ju en situation där i början av tredje år, va? När du åker ut med en tvåa. Det snackades om att det skulle vara femma eventuellt.
Ja.
Träffa en ansikt. Hur upplevde du den?
Ja, jag trodde också att det skulle vara en femma. Han är väl lite lägre. Jag är ganska lång. Sätter upp klubban för att stoppa honom. Träffar oturligt. Ja, domarna gör sin bedömning.
Har du kraft i din rörelse?
Ja, det är det kanske. Lite grann. Jag vet inte.
Men hur upplever du att du kan bli låg eller vad?
Ja, eller att jag blir hög. Alltså, jag är ganska lång. Och han har väl precis dumpat och ska försöka smita förbi mig. Liksom. Jag försöker blocka, som man gör rätt ofta. Liksom. Träffar oturligt. Liksom. Så det var inte med meningen.
Men alltså, att du trodde att det var femma, var det för att det var hemmaplan, publikens tryck? Du
sätter det är en klubba som träffar munnen på honom. Liksom, på bilderna ser det som en crosschecking som träffar ansiktet. Det har ju varit femma förut, så jag trodde det. Men...
Okej, okay. Så det var ganska lätt då?
Att den lite, absolut.
Men det var så pass att du var mentalt förberedd att åka ut omkring rummet?
Nej, det var jag väl inte, men jag tar det som det kommer. Jag hade förstått om det var en femma, tror jag. Så,
Hinner man liksom tänka att nu sätter jag laget i skiten? Eller var det
lite så tänkte jag, absolut. Tänkte nu blir det 5 minuter boxplay i helvete, tänkte jag. Men det blev det inte.
Tror du att du riskerar att bli avstängd efter han?
Det vet jag inte. Det är inte en aning.
Hur gick snacket efteråt här då? När ni faktiskt vann matchen?
Nej, det är väl fullt fokus på nästa match egentligen. Mm. Det är direkt liksom. försöka ja, förbättra sakerna som är dåliga. Vi släpper in massa mål och sånt.
Hur gör man för att snabbt som möjligt hitta energi igen? För det som sagt, det är bara 2 dagar sedan det ny måste match. Ja.
Nej, vila. Man får en jävla energi av all publik och sånt. Så det är väl vila, käka. Tagga till, dricka mycket.
Har du själv hunnit reflektera över allt som har hänt i din karriär på några månader?
Nej, inte riktigt tror jag. Det är väl tänka ett tag sen när säsongen är slut här. Man får vila lite. Ja. Det är häftigt.
Ja, det måste det ju vara.
Fredag då?
Fredag.
Ni har stora möjligheter.
Ja, absolut. Nu är det 2 matcher kvar. Så vinner på fredag kommer ut pris så kan det gå hur som helst. Det är kul.
Hur ser du på era möjligheter?
Men nu ser det bra tycker jag. Jag tycker vi spelar bra idag. Sätter våra chanser.
Avsluta förra matchen starkt. Har ni momentum?
Vad sa du?
Har ni momentum nu? Avsluta förra matchen starkt?
Jo, men det tycker jag. Vi körde på lite. Vi fortsatte spela lite som vi avslutade förra matchen. Gasa lite mer, så det känns bra.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Yes, där har ni 2 spelarröster från det 5:e finalmötet. Alldeles strax så ska ni få höra Johan Garpelöv, huvudtränare i Djurgården också. Och Jonta, det är inte en omtyckt herre här i Örnsköldsvik. Alltså, den här publiken är väldigt, väldigt bra på att bua ut motståndarnas tränare. De har gjort det med Micke Gat, Anton Blomqvist, Viktor Stråle. Men jag vet inte om det har nått de här nivåerna som Johan Garpelöv. Alla finalmatcher i Hägglunds Arena, så fort han syns där uppe. Det är sådana extremt kraftiga burop. Och i slutet, när han lyfter upp handen mot ena örat. Alltså, det är ju ändå lite kul att han gör det.
Jag kan helt ärligt säga att jag log för mig själv på pressläktaren. Det var väldigt roligt gjort av Garpen. Det måste man göra.
Men alltså, vet du vad grejen är med Garpen? Det är en helt annan person än han var i Tre Kronor. Alltså, det var ju en lugn filbunke där på bänken. Aldrig några utspel egentligen mot domare eller någon som helst. Men här i Djurgården, alltså, det är någon slags personlighetsförändring som händer.
Ja, men jag älskar det. Han bara kör. Och han har ju satt sig... Ja, det här är närvarokänsla. Igår spelade gubben i bandy här i Övik.
Mm.
Och blev... mitt lag gjorde mål. Solklart mål. Som motståndarlaget då orimligt dömde bort.
Och jag ingen videocheck på den.
Nej, och jag lackade ur. För det här är ju väldigt viktiga saker. Och när jag då håller på och lackar ur på att de inte godkänner målet, så kallar de mig för Garpenlöv. Så mycket har han satt sig i. Det är liksom inte det jävla tönt, utan det är Garpen.
Hur går
så mycket har han satt sig i Öviks folket.
Ja, och de har gjort om Bert Robertson-ramsan till en Garpenlöv-ramsa här. Den går väl Garpenlöv, 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 Garpenlöv. Han är en myt... Nej, vänta. Nu har jag fel melodi här. Han är en mytoman. Han grinar hela dagen. Garpenlöv, Garpenlöv. Jag vet inte om ni hörde det i bakgrunden här, men Svensson stämde in i Garpen.
Han har bra tryck i pipan.
Svensson eller Garpen?
Jag tänkte på Svensson, men Svensson. Mm. Svensson.
Touch där. Okej, jag vill prata lite om Marcus Kryger också.
Ja.
Vi har ju hyllat honom för att använda ett Per Börjegren-uttryck. Mm. Det blir lite internt här, men om Börjegren lyssnar, lite shoutout till honom. Det är personen favorit för oss båda. Genom hela slutspelet, grundserien, så har han ju varit Djurgårdens bästa spelare. Och det såg inte bra ut när det är Riley Wood som landar på ena knät där. Stapplar ut i omklädningsrummet. Och vi vet det att Marcus Kryger, han spelar skadar om det behövs för sitt Djurgården. Så jag undrar om han kommer vara med i finalmatch 6.
Ja, men det är precis som du säger. Han kommer göra allt han kan för att spela. Och man unnar ju verkligen honom att få göra det. Alltså inte bara liksom... Man vill alltid se alla spelare vara friska. Men det är ju något speciellt med den här killen som kommer hem, vill spela för Djurgården, gör det i Hockeyallsvenskan, spela på det sättet han gör. Han är ju en enorm ledare med sin spelstil. Men jag var imponerad att se honom vid sidan av isen. Och han är ju liksom superseriös. Han har ju gått i Johnny Odoja-skolan. Under de där Chicago-åren när Johnny kanske var lite av en föregångare. Nu för tiden är ju väldigt många hockeyspelare, framförallt på den högsta nivån, ganska långt framme med saker som kost och återhämtning och vila och sådana saker.
Saker som gör att karriären förlängs, kan
precis
man säga.
Men när Johnny kom upp, och nu pratar vi 10-15 år sedan, då hade folk bara börjat träna. Det var liksom det nya då, att man hade tagit träningen till en ny nivå, men ingen tänkte på de andra
bitarna. Man tränade väl på 70, 80, 90, 00-tal också, fast på ett annat sätt.
Det jag menar, man har tagit träning till en ny nivå.
Ja, men fast det lät på dig som att man började träna för 10-15 år sedan.
Nej, men alltså, jag tror inte att du skulle nog bli förvånad. Du behöver inte gå tillbaka så långt tid för att hitta en eldspelare som inte tränar så mycket på sommaren.
Kanske inte, men nog var ändå en del löppass och
jo, det är klart att de tränar. Men det jag menar med att man som återigen, nu ska vi inte fastna in oss i det här resonemanget, vad ta träningen till en ny nivå betyder. Det har tränats hela tider. Men jag skulle säga att det kom en push för kanske 15 år sedan då träningen blev seriös, men också förändrades. Den blev mer grenspecifik. Man började kolla på att okej, är det rimligt att springa 3 kilometer och lyfta bänkpress och benböj som en styrkelyftare, eller finns det andra saker vi ska jobba på som är mer hockeylikt? Och de bitarna hade ju då i början på 10-talet började många jobba med. Men Johnny var en föregångare med de andra bitarna, och på den tiden i bubblan så var det liksom Johnny, och så var Marcus Kryger hans lärjunge, och det är den bästa personen man kan ta efter.
Och Duncan Keith var det som en slags husgud för båda.
Ja, men han var ju också, de hade ju, det kanske inte en slump att det var i Chicago som var en Stanley Cup som den här kulturen fanns.
För Johnny har själv sagt det, att han och Duncan Keith, de pushade ju varandra i de här delarna.
Exakt, för Duncan Keith är ju också känd för att liksom köra hela balletten och meditation och ha en sån här cryo chamber hemma, kryokammare. Det låter
som att någon är död och ligger där.
Nej, men det är ju frisk, en kry.
Kry, ja.
Ja, nej, men i vilket fall. Och så att med det sättet, med den spelaren Marcus Kryger är, med den personen Marcus Kryger är, så är han en exceptionell ledare på den här nivån. Och så mycket som han bryr sig, jag var imponerad av att se honom även vid intervjumikrofonen och sånt där. Alltså Kryger är kanske inte en kille som naturligt bara går in och tar ett rum eller är på det sättet, men jätteimponerad av hur han även har fört sig i offentliga sammanhang och verkligen agera med pondus som en ledare. Så att det vore ju sjukt tråkigt för honom och såklart för hela Djurgården om han inte kan spela, men han kommer ju göra allt han kan.
Nu är det dags att bjuda in Johan Garpenlöv i Hockeypuls Extra. Det är vår kollega Filip Gadd som har gjort den här intervjun.
Deras sätt. Jag står fortfarande fast i den bedömningen som de hade i den matchen. Det är helt katastrof, men sen att de väljer att göra det, det rör mig inte alls.
Gjorde lite gest efteråt också i riktning mot dem. Är du besviken på uvandet?
Nej, absolut. Det är bara roligt. Men lite bättre kan de nästa gång, tror jag.
Nu agerar ni partyförstörare här uppe också. Det var bedukat för fest här uppe.
Ja, det är ju så vi försöker göra i nästa match också. Ta det liksom till den här sjunde avgörande matchen. Så att, nu får vi nollställa oss och titta på den här matchen och försöka korrigera det vi kan göra bättre och fortsätta med det vi gjorde bra. Och som det är de här matcherna, och pressen blir ännu större på dem nästa match och vi har ännu mer att vinna. Så att, det är det som är med de här vinnande sista fjärde matchen är tuff.
Märktes det på dem, tycker du, idag?
Nej, det är jättesvårt att säga. Jag ser ju inte Modo. Nu har vi mött dem några matcher i rad här och jag tycker väl inte de spelar lika bra i den här matchen som de gjort tidigare. Om det berodde på att de var tvungna att vinna eller inte för att ta den här vinna matchserien, det vet jag inte. Men det är klart att det påverkar.
Hur ser du på att du förklarar utan Kryger då i den här matchen?
Ja, men det var ju bara på slutet här. Så att vi har bra centrar. Vi har folk som kan spela hem matcherna på ett bra sätt. Så att även om jag gärna hade velat haft han kvar så löste de andra spelarna på ett jättebra sätt.
Du var lite kritisk till målvaktsspelet i förra matchen. Vad känner du om det idag?
Jättebra. Han gav oss en chans att vinna och han gjorde de räddningar han behövde göra.
Där är du inför fredagsmatchen när det gäller Kryger, och vad kan du säga om hans status nu?
Nej, jag kan inte säga någonting om hans status. Jag som jag sa här tidigare, jag har svårt att se att han inte spelar på fredag.
Hur ser du på den här duellen och spårar dig mer med publiken?
Nej, det blir bara... Jag vill ju att allt alla kamerabilder och allting ska riktas ner på isen och jag vill att allting ska fokuseras där. Sen har det blivit som det har blivit för att den kommentaren jag hade efter första matchen. Så att om de vill liksom leva kvar med det så får de göra det.
Men du spelar ju med också och visar tecken till dem där, kameran där.
Ja, precis. Det är ju, jag vet inte hur många gånger jag har varit filmad idag. Normalt sett brukar man aldrig bli filmad så att de vill ju tydligen ha det. Så.
Ger det dig energi på något sätt?
Nej, men mig spelar ingen roll. Jag spelar inte på isen. Så att jag tycker fokuset på mig är konstigt kan jag tycka. Men om de vill ha någon att bua åt så får de gärna bua på mig istället för mina spelare.
Tycker du med den tredje perioden ni gjorde senast och matchen idag att på något sätt att det har svängt över till?
Nej, men jag tycker nog att vi börjar liksom äta oss in i den här matchserien fysiskt. Jag tycker att vi känns starka. Det är ett skickligt lag vi möter, det är inget att snacka om. Det är liksom, de vann serien och de är fortfarande skickliga och de har många offensivt skickliga spelare. Men på något sätt så tycker jag nog att vi börjar liksom sakta men säkert äta oss in i det här och liksom, det börjar ställa till lite grann i deras huvuden och förhoppningsvis så nästa match så kan vi äta oss in ännu mer i den här serien.
Ser du på Guldenskis där nu? Är det 10 mål? Ja. Typ 3 perioder eller någonting?
Ja, det är deras problem, det är inte våra problem. Det är bra att han släpper in mål för oss.
Möjligheterna för fredag, fullsatt hemmaarena?
Ja, det gissar jag. Nu gäller det att vi liksom tar hand om det på isen och levererar där. De har gjort allt de kan på läktaren i de här matcherna vi hade i Stockholm. Nu gäller det att vi gör det bra på isen och vinner den matchen.
Är det svårt att spela hemma?
Nej,
vi ser ju, jättelätt. Vi ser ju serien här att det har ju varit fördel resultatmässigt bortaplan i alla fall.
Ja, jag tror inte det beror på att man har hemmapublik eller inte. Utan matcherna går ju i liksom, det är så små marginaler. Det är 3 sadden och 1 udda mål och nu var det ju 2 mål. Då. Så att det är små marginaler i de här matcherna. Så att, jag tror inte det handlar om att man hemmaplan eller inte om man vinner matcherna.
Hur jobbigt tänker du att ni kan och ska göra det för Modo på?
Vi måste göra så jobbigt vi bara kan. Och samtidigt som vi måste ju spela med pucken och producera framåt och liksom göra bra i det offensiva spelet.
Trodde du att det skulle bli matchstraffa på Hammarö?
Nej, trodde jag inte.
Du trodde han?
Ja, men jag trodde inte.
Nej, men han var rätt att det inte blev så.
Ja, det är jag också. Absolut. Han har ju varit vår bästa back, jag tycker, under hela slutspelet. Så att det är jag jätteglad för.
Ja, den utvecklingen är
fantastisk.
Kryger där, han har ju, jag vet inte, han har åkt omkring med en arm ser ut som. Och så åkte han på den här smällen
på slutet. Det är många som i ett långt slutspel är småskadade. Jag ser även på Modospelare att de åker runt och har ont. Så att det är ju så det funkar i de här slutspelen. Så det gäller ju liksom att överleva de här och liksom hantera och spela även fast man är småskadad.
Finns det chans att han spelar nästa match?
Ja, ja, det finns stor chans.
Det fick du klart för
dig? Nej, jag vet hur han funkar.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo. Kom längre för pengarna.
Efter de första finalmatcherna i Örnsköldsvik så var det ju en stor diskussion kring Johan Garplöfs och KG Stoppels utspel mot domarna. Ingen har ju missat att KG Stoppel kallade dem skräp. Här under den sena onsdagsnatten så noterade jag och min kollega Johan Svensson att Henrik Karin, Mattias Karin och Erik Ryman, Hockeyallsvenskans sportchef, hade ett möte bredvid pressrummet i Hägglunds arena. Och sedan kom Henrik Radin till intervjumicken. Vi kommer inte höra den intervjun här i Hockeypuls Extra. Men han pratade om att han tycker att det är ett horribelt beslut att inte ta en femma på Edvin Hammarlunds crosschecking. Och att Modo gärna hade velat hålla en låg profil och att det här ska avgöras ute på isen. Men att bevisligen funkar att sätta tryck på domarna som Djurgården har gjort och att de lyckas med det, säger Hinken i den här texten som kommer publiceras på Expressen under torsdagsmorgonen. Det är ju alltid någonting med det här att kunna sätta en rubrik som våra deskare gör. med mötet i natt, Jonta.
Nu kom det riktigt här ett fris från Svensson borta i mörkret här i pressrummet.
Ja, men man vet ju att det är en dragare. Alltså, bara mötet i natt. Sen spelar det ingen roll hur det såg ut eller vad de sa. Men det kommer ju bli några sidvisningar på det.
Ja, framförallt så tycker jag ändå att man ska ge kvällsina cred för att de inte strösslar mot ett krismöte lika mycket längre.
Nej, det var mer vanligt förr, kanske när du jobbade.
Ja, det ska man ändå ge cred en språklig utveckling, liksom att okej, det där är inte befogat.
Ja, exakt. Sen ska vi ju säga att Hinken trycker ju inte på samma sätt som KG Stoppel gjorde efter den första finalmatchen. Alltså det var ju oprofessionellt någonting att kalla domarna skräp. Men man känner ju att Modo upplevde sig förfördelade här i den femte finalmatchen. Och att kanske trycka åt dem lite grann, tror jag det kan ge någon effekt här inför fredagsmatchen på Hovet.
Ja, men det är klart det kan det. Domarna är bara människor. Och det är ju det här någonstans måste man ju fundera då som liga vad man vill ha för regelverk. För att ska man vara helt krass, så det här är ju ett läge där bara piskan kommer funka. Då ska det vara in med böter och grejer. Jag vet inte ens om det funkar heller.
Ja, vi måste nå dit i svensk ishockey faktiskt.
Ja, men för grejen är så,
för att stävja det här problemet helt.
Vad har du att förlora?
Att säga att domarna är dåliga?
Mm.
Ingenting.
Precis.
Alltså det är ett gult kort som det ser ut just nu i första läge. Mm. Sen får du böter, sen blir du avstängd. Det är den kedjan som jag har förstått där i hockeyallsvenskan i alla fall.
Mm. Ja, och jag vet liksom inte, det där är ju jättesvårt. Och det är inte så att, jag menar, NHL har det varit väldigt mycket snack om domarna. Jag skulle säga att det här året av någon anledning har varit mer prat om domarna än kanske något år som jag bevakar. Men det är alltid prat om det också. Så jag upplever att vissa människor säger att kolla på NHL, där är det inget prat om domarna. Så är det inte. Men det är bättre.
Och det är mindre.
Ja, exakt.
Men bara från en gång.
Men där finns det ju också böter.
Ja, exakt. Och som jag säger, jag tror att förr eller senare så kommer både Hockeyallsvenskan och SHL börja inse att okej, vi måste ta krafttag mot det här. För att alltså, det är ju det enda som det snackas om just nu. Alltså om vi tittar tillbaka på de senaste slutspelsveckorna, tyvärr. Och därför tycker jag att vi inte ska hänga kvar speciellt mycket längre vid det. Utan jag tycker att vi ska ta något sportsligt. Hur känns det?
Ja.
Ja. Krister Tsukulevskis, vi var inne på honom i början på podden att han inte hade en speciellt bra match. De byter in Tex Williamson, som jag känner är väldigt bra här de sista 15-16 minuterna. Nu trycker Modo på för en reducerad kvittering. Men det han har att göra, det sköter han faktiskt formidabelt, måste jag säga.
Det är ju också ett lätt läge att komma in. Ingenting att förlora.
Ja, självklart är det så.
Och den mentala aspekten är ju ännu större för målvakten.
Så är det absolut. Men, och sen hörde vi ju också Mattias Kalin i intervjun prata om att okej, de kanske tog tillfället i akt att vila Gudlevski som har stått 12 matcher eller 13 matcher i det här slutspelet. Och att han ska kunna vara hel och 100% till fredag. För det är ju deras givna första målvakt. Alltså jag ser inte att det är ett målvaktsbyte på gång här direkt.
Nej, alltså jag går tillbaka till en grej som när jag var väldigt färsk i den här karriären. Och Uffe Samuelsson tränade Modo. Och jag jobbade på Expressen. Härlig tid. Och,
ja, men jag är med du har gått en enda lyssnare att du har jobbat på Expressen. Vi har redan pratat om det.
Jo, men jag tänkte nu med det är ju ändå en Expressen-podd. Då måste jag ju prata om det. Nej, men och, han hade det var ett slutspel när Modo hade Bernhard Starkbaum och Linus Ullmark. Och Linus Ullmark var på väg upp.
Ja.
Du kommer ihåg det här. Och Starkbaum var första målet den här säsongen. Och sen valde Uffe till slut att byta in Ullmark i den sista matchen. Det var ett play-in kanske. Skitsamma.
Mot Linköping?
Ja, mot Linköping. Och han sa något då. Han sa att jag tror på att man alltid ska gå med dem som har tagit dig dit. Och det är en grej som att det är ingen sanning som ska huggas i sten. Och ibland måste man ta tuffa beslut och kanske peta en spelare som inte kommer helt fel in i någonting eller skadad. Men jag förstår den grundfilosofin att göra det, för att de som har tagit dig dit är de du tycker är bäst. Det är de du har valt att prioritera i ditt lag. Och
sen handlar det också om vilka signaler du skickat till övriga gruppen, tror jag också.
Det kan vara en liten paniksignal, absolut.
Ja, men och att så här, Gudlevskis är ju lagets kille på något sätt, med tanke på att han har stått absolut flest matcher. Mm. Och att då plocka bort honom för andra keepern, hur skulle resten av spelarna reagera då? Det kan man ju ändå undra över.
Att det kan man undra. Den grejen jag tänker spontant som det bästa exemplet jag har varit med om på det var ju när Pittsburgh hade Marc-André Fleury fortfarande och Matt Murray kom upp som ung målvakt. Mm. Och Marc-André Fleury är ju, för de som inte följer NHL så noga, typ den populäraste spelaren i hela NHL. Det är en fantastisk människa. Men de trodde ju mer på Murray i det här slutspelet och gick med honom. Även fast Fleury hade kommit och spela och gjort det bra. När Murray
och vann ju också.
Och vann också. Och jag läste en intervju, ett reportage om det här bara i somras. Liksom, spelarna, eller, de är så inne i det. de kan inte gå och oroa sig för det. Alltså vad ska de göra? Det kan vara så här, okej, i grundserien kan du gå och tänka på sånt där, men
nu, ja, det är väl en bra poäng att göra faktiskt.
Ja, jag tror det. Men, men jag vet inte, någonstans så tror jag på den grejen att, som sagt, att du går med dem som är bäst, för att alla, nu går vi tillbaka till samma sak som med domarna. Det här är hockeysvenska spelare, de kommer att ha dåliga matcher, lite svagare matcher. Men någonstans så får man väl tro att det kanske bara är en match.
Ja. Du, stort tack för att du hoppade in i Hockeypuls Extra här. Känner du dig nöjd? Är det någonting vi har missat från den här femte finalmatchen? Det är kanske några lyssnare som bara skriker nu, oavsett vad de lyssnar, om de ligger i sängen eller sitter på tåget eller är på jobbet och tänker, varför pratar ni inte om det där? Men jag känner att vi har bockat av det mesta ändå.
Ja, annars kan man väl läsa om allt det andra på expressen.se.
Oj! Det där är ingen smygreklam. Det där är direkt reklam.
Mycket bra. Du har äntligen lärt dig skillnaden.
Ja, men tack Jonta.
Tack själv Adam.
Ja, och tack till alla som har lyssnat på det här. Vi är tillbaka imorgon igen, tror jag, fredag. Nu är det ju uppehåll här tills Hovet-fighten fredag kväll. Mm. Så vi får se hur vi löser Hockeypuls extra avsnittet fredag morgon. Men jag tackar för att ni var med i det här, den här episoden i alla fall, som vi släpper torsdag. Sen lovar vi i alla fall att det blir senast nytt från allt som sker i match 6 mellan Djurgården och Modo. Puss och kram på er. Vi är tillbaka förhoppningsvis imorgon.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.